Rudy Giuliani hamnar i en mystisk bilolycka. Robert F. Kennedy Jr. dömer miljontals människor till förebyggbart död och lidande. Och 20 år sedan orkanen Katrina ödelagde New Orleans. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Snart 30 till och med. Tiden går. Detta är avsnitt 231, inspelat 6 september i det hemska året 2025. Där dödsspiralen för imperiet fortsätter. Det känns nu som att äta galenpiller. Bara se på nyheterna, läsa nyheterna. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt att det kan vara så här många avskyvärda idioter som styr oss. Men tydligen är det det. Men vi öppnar avsnittet med att meddela om du har varit orolig. Cracker Barrel har gått tillbaka till sin gamla logga. De tordes inte vara woke, så nu har de sin gamla logga tillbaka. Så hurra, antar jag. Vann ni, reaktionärer. Bra för er. Men Rudy Giuliani, han har varit med om en bilolycka. Och han blev skadad, men är ute från sjukhuset. Och detta hände då klockan 22.00 på lördagen den 30 augusti. Och jag vill ta upp det här, inte bara för att det är kul att höra vad som hände med Rudy. Även om det är tråkiga saker, jag menar jag tror han är 81 år gammal nu och han har varit med om en bilolycka och brutit ben. Det är inget roligt alls. Men pressmeddelandet som hans stab skickade ut är fantastiskt. Det här är alltså, det är kort, men författare som James Ellroy, Don DeLillo och Cormac McCarthy kan inte skriva så här evokativt. Det är sannoliken American fiction på hög nivå, oavsett om det är sant eller inte. Som jag tänkte första gången jag läste det här pressmeddelandet. Mitt pressmeddelande har lett till många frågor som besvaras av mitt pressmeddelande. Det här pressmeddelandet skrevs av en man som jag aldrig talat om tidigare, Michael Ragusa. Denne Ragusa är säkerhetschef för borgmästare Giuliani, som han ju alltid gillar att kalla sig själv för. Så här är pressmeddelandet, och detta är fantastiskt. Officiellt uttalande för omedelbar publicering. På kvällen den 30 augusti 2025 i New Hampshire var borgmästare Giuliani inblandad i en trafikolycka. Innan olyckan blev han stoppad av en kvinna som utsatts för våld i hemmet. Borgmästare Giuliani gav omedelbart hjälp och ringde 911. Han stannade kvar på platsen tills polisen anlände för att säkerställa hennes trygghet. Okej. Så detta har ingenting med själva olyckan att göra. Men tydligen så i New Hampshire, i en håla i New Hampshire. Vad gjorde borgmästare Giuliani i en håla i New Hampshire på en lördagkväll? Vi vet inte. Och vad hade detta med den här kvinnan han hjälpte med olyckan att göra? Ingenting, verkar det som. Efter detta, när borgmästare Giuliani färdades på motorvägen, blev hans fordon påkört bakifrån i hög hastighet. Han fördes till ett närliggande traumacenter där han diagnostiserades med en fraktur på en bröstkota, flera skärsår och blåmärken samt skador på vänster arm och underben. Väldigt tragiskt och tråkigt. Hans affärspartner och vårdgivare kontaktades omedelbart och anlände till sjukhuset för att övervaka hans vård. Okej. I nuläget finns inga ytterligare uppdateringar. Detta är det enda uttalandet som godkänts av borgmästare Giuliani. Undertecknat Michael Ragusa, säkerhetschef för borgmästare Giuliani. Och jag har, som jag antar att du också har, en enorm mängd frågor. Så här långt, så allt vi har hört som jag har kunnat hitta har varit en polisrapport som stöder att Giulianis bil blev där han färdades i. För att det var ju också den första tanken, tror jag, de flesta hade när du hör Rudy Giuliani trafikolycka är rattfylla. Men enligt polisrapporten så var han passagerare i bilen. Vilket ju inte betyder att hans förare inte var påverkad. Det vet vi ingenting om. Kanske han inte var, förhoppningsvis inte. Och vem var denna kvinna? Vad hade hon råkat ut för? I New Hampshire. Som sagt, vad gör karln i New Hampshire? Han brukar vara i New York och Florida. Så jag och många med mig är väldigt intresserade av vad som egentligen hände. Och det är fullt möjligt att det aldrig kommer att bli mer än den här polisrapporten. Men som sagt, så många frågor. Men vi hoppas att borgmästare Giuliani kommer att krya på sig och komma ur detta utan men. Och i och med att vi lever i helvetet, så var Trumps respons på detta att Giuliani ska nu motta Presidential Medal of Honor. Den högsta utmärkelsen de Förenta staterna kan ge en civil. Som tack, antar jag, för att han blev påkörd bakifrån. Men jag hoppas verkligen att någon gång kommer vi att få reda på lite mera vad som hände. Och framförallt, som sagt, vad gjorde han i New Hampshire? Varför? Och varför säger... Det här pressmeddelandet är ju... Det är fantastiskt. För det utelämnar så mycket. Det är så evokativt. Fantastiskt. Det är fortfarande hets i Washington DC. Med dessa nationalgardet. Trupperna som numera verkar mest krafsa. Krafsa grus och göra parkerna lite finare. Vilket ju inte är, tror jag, något som någon av dem gick med i nationalgardet för att göra. Och det var demonstrationer idag på lördagen. Stora demonstrationer i Washington. Washington DC vill inte ha nationalgardet där. Men Sean C. Dunn är en 37-årig man som har blivit något av en folkhjälte i Washington DC. Dunn gick fram till en grupp federala agenter från Customs and Border Patrol och slängde en macka från Subway i bröstet på en av dem och sa tydligen någonting i stil med "gå hem fascister". Sen sprang iväg från platsen, tralala. Detta, det blev självklart, videos togs, det togs ett videoklipp och det blev viralt och som sagt, han blev något av en folkhjälte. Dunn är en veteran från flygvapnet som arbetade på Department of Justice. Och jag säger arbetade, för självklart fick han sparken på stubetten. Sen greps han i en gryningsräd som filmades självklart och lades ut på sociala medier. Enorm insats. Jag tror i videon så ser du typ 20 polisbilar som står med sina blåljus i gryningen för att arrestera denna synnerligen farliga person. Dunn anklagades för felony assault på en federal officer, vilket är en allvarlig anklagelse. Jag kollade runt och det verkar som om det är upp till 8 års fängelse eller $250,000 i böter för detta brottet. Men en grand jury vägrade åtala honom. Och grand juries, jag pratade om dem i avsnitt 188. Det är som det sägs då, en grand jury, åklagaren kan få en grand jury att åtala en skinksmörgås. Därför att åklagaren styr vilken information jurymedlemmarna får ta del av. Så en grand jury, som sagt, avsnitt 188 har mer detaljer. Men en grand jury tillsätts och sen så presenterar en åklagare bevis som om att en människa ska åtalas, ställas inför rätta för någonting. Och oftast, absolut oftast, så säger grand juryn, jajamän, låt oss åtala den här för detta. I och med att åklagaren styr informationen som jurymedlemmarna får ta del av och de misstänkta får inte ha sina advokater närvarande när bevis presenteras. Så det är ett så öppet fält som det överhuvudtaget kan bli. Men den är en del av en trend därför att vår nuvarande regim älskar att åtala småbrott som federala brott. Även saker som en kvinna som uttryckte på Instagram att hon önskade att Trump skulle dö åtalades som mordhot i en grand jury, eller skulle åtalas. Den grand juryn sa också att nej, det här är inte ett federalt brott. Och för åklagare så är det är skamligt. Att inte lyckas få en grand jury att åtala den som du försöker få åtalad är helt enkelt tjänstefel. Det ska inte hända. Men nu i och med att de misslyckas med detta om och om igen i olika fall. Det här är ju självklart ett systemiskt problem. Det här kommer ju från toppen. Att alla ska åtalas för de hårdaste, absolut hårdaste straffen som du överhuvudtaget kan tänka dig. Och även i domstolar där det är rättssökning om Trumps fullständigt olagliga aktioner så går det dåligt. Till exempel då importtullarna som och det är viktigt att komma ihåg. Presidenten har ingen befogenhet att bestämma över importtullar. Kongressen bestämmer över importtullar. Det här står fullständigt klart. Det är inget grått område, utan detta är helt enkelt okonstitutionellt för en president att bara bestämma vilka importtullar som ska gälla. Och domstolarna säger om och om igen att nej, så här får du inte göra. Det här är fel, 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 fel. Detta är mot konstitutionen. Men i princip alltid så låter de här domstolarna policyn stå medan det överklagas. Och det kommer då, planen är ju att de här ska överklagas hela vägen till högsta domstolen. Och i vår nuvarande högsta domstol så är ju den enda regeln är att Trump vinner. Klart grabben ska få vara kung. Som en lägre domare i en district court sa i ett av sina domslut att vi försöker göra som följa högsta domstolens ledning, men högsta domstolen har uttryckt sig så osammanhängande i de senaste domarna som de har släppt att vi vet inte vad vi ska göra. Vi gör vårt bästa, men vi vet inte vad vi ska göra. Han kallade det till och med för Calvin Ball, alltså i Kalle och Hobbe, när Kalle spelar ett spel med Hobbe, där han hittar på reglerna och ändrar reglerna precis hela tiden. För det är det som högsta domstolen håller på med nu. Och i princip hela domarkåren är fullständigt förfärad över vad högsta domstolen håller på med. Men bara fortsätt medan detta tröskas vidare tills det, som sagt, högsta domstolen kommer att hitta på någon, kommer att kränga sig ut och in för att hitta på något sätt att säga att jajamän, jo men det här är helt okej. Det här är helt okej, vet du. Men vidare i galenskaperna. Jag pratade om RFK Jr. och hans inte särskilt balanserade liv och bakgrund i avsnitt 206. Så jag bara kan rekommendera om du har missat den här karns bakgrund på något sätt. Han är ju vår sjukvårdsminister. Helt otroligt nog. Och nu har 9 före detta directors of CDC, alltså Centers for Disease Control, skrev ett öppet brev i New York Times. Och det ska ju sägas här innan jag läser upp vad de hade att säga, en del av det. Att före detta CDC-direktörer blev inte det för att de är sådana som använder hårt språk och blir allmänt upphetsade i onödan. Här är vad de 9 hade att säga. Herr Kennedy har avskedat tusentals anställda inom den federala hälsovården och kraftigt försvarat program som är utformade för att skydda amerikaner från cancer, hjärtinfarkter, stroke, blyförgiftning, skador, våld och mer. Mitt under det största mässlingsutbrottet i USA på en generation har han fokuserat på obeprövade behandlingar samtidigt som han tonat ner vaccinernas betydelse. Han har stoppat investeringar i lovande medicinsk forskning, vilket kommer att göra oss dåligt förberedda för framtida hälsokriser. Han har ersatt experter i federala rådgivande hälsokommittéer med okvalificerade individer som delar hans farliga och ovetenskapliga åsikter. Han har meddelat att USA drar tillbaka sitt stöd till globala vaccinationsprogram som skyddar miljontals barn och håller amerikaner säkra, med hänvisning till bristfällig forskning och felaktiga påståenden. Dessutom har han förespråkat federal lagstiftning som kommer att leda till att miljontals människor med sjukförsäkring via Medicaid förlorar sitt skydd. Fler som har skrivit öppna brev är över 1000 nuvarande och före detta anställda på HHS, alltså sjukvårdsverket kan man säga. De skrev ett öppet brev till Trump där de krävde att Kennedy ska sparkas. Och vår senaste före detta CDC-chef heter Susan Munarez. Hon tillsattes för ungefär 4 veckor sedan. Blev alltså konfirmerad av senaten. Kennedy kallade henne för en fantastisk kandidat. Och de flesta som verkar ha koll på läget höll med. Hon verkade vara en väldigt bra kandidat att bli chef för CDC. Hon har nu blivit sparkad. Först av Kennedy, som vägrade hon därför att hennes post krävs att hon blir sparkad endast av presidenten. Så Trump sparkade henne officiellt. Munarez skrev en insändare. Jag tror det var i Wall Street Journal. Jag kommer inte ihåg om det var Wall Street Journal eller New York Times. Där hon skrev att hon blev sparkad därför att hon vägrade skriva under icke-vetenskapliga och skadliga direktiv. Och nu i veckan så hölls det ett senatsförhör med Kennedy. Där, och detta är intressant. Han inte svors in. Det är en republikansk senator som är chef för just den kommittén. Och en demokratisk senator ville att Kennedy skulle edsuras. Är det ett svenskt ord? Skulle sväras in. Sväras in. Edsuren. Det är ett svenskt ord. Det är jag säker på. Okej. I alla fall. Han svors inte in. Så han var alltså inte edsvuren att tala sanning. Betyder det något i verkligheten? Antagligen inte. Men det säger mycket om nivån vi ligger på. Och under det här förhöret så var Kennedy dryg, nedlåtande och självgod. Om du har tid och din mage klarar det så är det värt att titta på lite granna av det här förhöret. Vilken otrolig typ. Man blir vansinnig. Bara att titta på honom och sen att lyssna på honom. Och det är ju faktiskt hans fel att hans röst låter konstig i och med att 14 år av heroinmissbruk gav honom en inflammation. Men man ska inte prata om det. Och sen att han ser ut som den sista varmkorven på grillen. Vilket i vanliga fall är, som sagt, det är ingenting som man ska ta upp, säga någonting om. Men när du anser dig vara den som vet bäst om hälsa så kanske ser inte så ut, låter inte så. Men i alla fall, det är småaktigt, ska inte gå dit. Men det är svårt att se, framförallt just för den här förbannade självgodheten. Så han ljög om bekräftade fakta upprepade gånger. Och han sa då bland annat att han visste inte hur många som avled i covid, vilket enligt honom ingen vet. Men vi vet, det var över 1 miljon amerikaner. Enligt Kennedy så avled fler av vaccinet. Och det bara fortsatte på det viset. Och som sagt, vilken förbannad typ. Samtliga senatorer, alla republikaner som röstade för att han skulle bli vår sjukvårdsminister, borde drivas ur politiken. Men kommer de självklart inte att göra. Men grejen är ju att oavsett vad som händer, han kommer inte att säga upp sig. Det är ingen chans. Han kommer inte att bli ställd inför riksrätt och sparkad på så vis. Nej! Han kommer att vara kvar tills Trump tröttnar på honom. Vilket kan hända imorgon, vilket kan hända aldrig. Vem vet? Men nu då? Nu har Kennedy och hans CDC släppt nya direktiv för covid-19-vaccinet. Alltså vaccinet som enligt honom dödade fler människor än covid. För det är den nivån vi ligger på. Och de här direktiven kommer genom FDA, Food and Drug Administration. Jag vet, det är väldigt många myndigheter med tre bokstäver som är inblandade med varandra. Men FDA, som jag pratade om i förra avsnittet, vad gäller alla dessa kosttillägg. De brukade rekommendera covid-vaccinet för alla 6 månader och äldre. Men nu är det för människor över 65 och människor med riskkonditioner. Listan över riskkonditioner är ganska lång. Inkluderar bland annat astma, cancer, diabetes, funktionsnedsättningar, hjärtsjukdom, HIV, psykiska tillstånd som depression, graviditet, rökning och användning av immunhämmande läkemedel. Men, bonus, den här listan kan ändras om ett par veckor. Därför att det finns någonting som kallas för The Advisory Committee on Immunization Practices. Alltså kommittén som rådger om vaccin. De rådgiver om vilka som ska få vilka vacciner och hur ofta. Och sjukförsäkringsbolagen använder de här listorna. I juni så sparkade Kennedy samtliga 17 medlemmar av den här kommittén och ersatte dem med 8 handplockade charlataner och galningar. De ska träffas nu i september och diskutera sina rekommendationer, är det tänkt. Så rent praktiskt, vad som har hänt nu är att tillgång till vaccinet varierar stat för stat. Vissa stater använder CDC:s rekommendationer, vissa använder dem inte. Så just nu, i 16 stater, måste du ha ett recept från en doktor för att motta covid-19-vaccinet. Och grejen är ju att en del doktorer vill inte skriva ut recept på det om du inte har en av de här riskkonditionerna. Att göra det är någonting som doktorer kan göra. Det kallas för off-label. Mest berömda off-label nu på senaste år har ju varit Ozempic, som är till för diabetes, men kan även utskrivas off-label för till exempel då övervikt. För att göra saker ändå bättre så har även apoteken olika policies, som alltså då är olika per apotek och per stat. De största apoteken i Amerika är CVS och Walgreens. Själv använder jag ett apotek som heter Osco. Av den otroligt sofistikerade anledningen att de råkade ha ett apotek på det Albertsons där jag går och handlar. Där jag nu har handlat i över 25 år. Helt otroligt. Jag tänkte på det här om dagen när jag var där. Min dotter växte upp på att jag tog henne till det här Albertsons, till den här affären. Jag menar, hon växte inte upp där, men vi åkte dit en väldigt massa gånger. I alla fall. CVS och Walgreens, de stora drakarna, har olika policies som är olika i olika stater. Så kan du få ett covid-19-vaccin nu till höst? Beror på. Och om du inte har sjukförsäkring, eller om ditt sjukförsäkringsbolag inte vill täcka vaccinet på grund av vad CDC har sagt, så kostar vaccinet, jag har sett olika siffror, mellan $100-150, jag har även sett $220, vilket ju är pengar. Så det här är en förbannad soppa. Och på direkt fråga i det här senatsförhöret så sa Kennedy att han absolut inte har begränsat tillgången till vaccinet. Vilket en senator sa, jo, det har du. Nej, det har jag inte. För han existerar på den nivån. Och apropå vaccin rent allmänt. Florida. Jag har inte pratat mycket om Florida på sistone. De har en Surgeon General, alltså typ sjukminister för staten, som heter Joseph Ladapo. Han blev installerad av Ron DeSantis, Meatball Ron, och är en fullständig antivax-galning. I och med att det republikanska partiet nu har som officiell hållning, så långt de nu har en officiell hållning som är mer än vad Trump säger, är att de är antivax. Ladapo vill ta bort vaccinkrav för skolbarn i delstaten Florida. Citat. Floridas hälsodepartement kommer i samarbete med guvernören att arbeta för att avskaffa alla vaccinmandat i Floridas lagstiftning. Allesammans. Lyssna noga nu. Varenda ett av dem är fel och dryper av förakt och slaveri. Din kropp är en gåva från Gud. Och du stoppar i din kropp en sak mellan dig, din kropp och din Gud. Så det är ju supernormalt. Supernormalt och bra. Rent praktiskt, många delstater, så det beror ju alltid på delstaten. Många delstater har redan undantag för personlig tro. Det finns några stater, jag tror Kalifornien och New York har inte rätt detta med religiösa undantag. Men de har fortfarande medicinska undantag. Men de flesta röda staterna har redan undantag för personlig tro. Som här i Arizona, allt du behöver göra är att säga att Jesus barnet blir ledset om jag vaccinerar mitt barn. Så då måste du inte göra det. Så rent praktiskt kommer det väl inte att göra så där värst stor skillnad. Förutom att självklart att ta bort vaccinmandaten är ju bara steg ett. Steg två är ju att förbjuda vaccinerna. Men detta kommer att ta ett tag. Det måste gå igenom delstatslegislaturen och det är komplicerat. Och även i Florida så är vaccinmandat populära. Med hela alla de här diskussionerna med alla dessa galningar, de är en extrem minoritet. Och att de lyckades ta makten är ju fenomenalt. Men jag har pratat om i tidigare avsnitt när du läser opinionsmätningar från Amerika. Om du kommer upp till 70% är för någonting. Det är ungefär så långt som du kan nå. Att få 70% av amerikanerna att hålla med om något är att det är otroligt populärt. För det finns alltid en massa amerikaner som har andra idéer. Hur är läget med vaccinkrav då? 81% av amerikaner stöder vaccinkrav i skolor. I Florida 82%. Men det här gänget ska tvinga igenom detta. Och vi får väl vänta några år tills amerikanska barn börjar dö igen. Det är 20 år sedan orkanen Katrina ödelagde New Orleans i augusti 2005. Underbara New Orleans, les le bon temps roulet, the big easy. Jag pluggade ju i Louisiana, i Lafayette, Louisiana för en herrans massa år sedan. Och det är ju 2,5 timmar eller så från New Orleans. Så jag var där en hel del gånger och har älskat den staden ända sedan dess. Men jag har inte varit där sedan Katrina. Jag och min fru pratar om att åka dit ofta men kommer aldrig till skott av någon anledning. Men Katrina var ju en enorm orkan. Runt 1400 dödsfall. Runt 125 miljarder dollar i skador. Plus självklart ovärderliga skador på naturen. Och den ödelagde ju inte bara New Orleans utan en stor sträcka av golfkusten i Alabama och Mississippi också. Men 80% av New Orleans översvämmades. Över 1 miljon flyktingar. Den största diasporan i Amerikas historia. Där New Orleans-människorna spred ut sig över staterna. De flesta självklart höll sig i närområdet, väldigt många framförallt i Houston. Men Katrina var, tycker jag, en enorm smäll för Amerikas självmedvetande. Jag menar, 11 september 2001 var ju en enorm knäck. Alltså fästning Amerika håller oss inte säkra. Vi kan attackeras i vårt eget land. Och jag menar, många, man kan ju argumentera att Amerikas säkerhetspolitik sedan dess var i princip ett psykbryt. Och att på något sätt lyckas hamna i Irak som inte hade något med detta att göra. Och sen att inte få tag på Osama bin Laden. Men den största jakten på en människa någonsin. Och nej, han bara satt i ett hus i Pakistan och spelade PlayStation. Så är det enormt, självmedvetandet, stressen, känslan av att imperiet är på väg på glid. Och sen 2005, Katrina. Vi kan inte skydda oss mot vädret heller. Den här naturkatastrofen händer och våra myndigheter är mer eller mindre odugliga. Så jag tror att de här är 1-2-punchen mellan 9-11 och Katrina skadade verkligen Amerikas självmedvetande. För övrigt så, det kommer aldrig att finnas en orkan i Amerika vid namn Katrina igen. De pensionerade namnet efter den här stormen, vilket antagligen var bra, ersattes av Katja. Så om du ser en storm i Amerika vid namn Katja, så borde den egentligen ha hetat Katrina. Men de här översvämningarna, alltså 80% av New Orleans översvämmades, orsakades, visade det sig dels av, jag menar, det här var en enorm orkan, inte lätt att förbereda sig för. Men många av vallarna som skyddade staden var helt enkelt dåligt byggda. Detta var en enormt stor skandal och en enorm blåtira för Army Corps of Engineers som hade setts som hjältar i princip i en massa år och nu visade sig alltså ha gjort fuskjobb. Så när orkanen gjorde landfall, ungefär 100 till 150 000 människor var kvar i New Orleans. Evakueringsvarningar hade utfärdats, alltså mandatory evacuations, alltså du måste åka nu. Men de fattiga hade svårt att evakuera, för att på grund av geografin och hur Amerika fungerar rent allmänt så måste du ha en bil. Och du måste också ha pengar till hotell när du väl har kommit ur staden. Det är väldigt få vägar ut ur New Orleans, så det var ju enorma trafikstockningar. New Orleans är ju omringat av vatten. Så den stora majoriteten av de som var kvar var fattiga och svarta. Många av dem tog sig till Superdome, där i vanliga fall New Orleans Saints spelar sina matcher. Den designerades som en tillflyktsort för de som inte hade något annat val. Och i Superdome var det enorm misär. Ingen elektricitet, ingen mobiltäckning, vatten överallt. Och jag menar, det här vattnet, det är förorenat vatten, avloppsvatten. Och det är träskdjur, alligatorer, ormar, sköldpaddor och synnerligen otrevliga bakterier och virus som gillar att leva i träsket. Och tänk dig också fuktigheten. Det är varmt i New Orleans i augusti. Över 30 grader, omringad av vatten. Du är antagligen nära översvämmat vatten. Misären i den här fuktigheten alltså. Och det finns ju ikoniska bilder från Katrina, efter Katrina, på Superdome. Du ser taket är halvt avblåst. Så det var de som inte hade någon annanstans att gå. Ungefär 30 000 människor. Fast ibland, det är märkligt. Jag har läst flera olika artiklar och vissa säger att det började med 10 000 människor. Sen kom det 15 000 människor till. En del säger att det var 30 000 människor. Så det är lite oklara siffror hela tiden. Men i alla fall en väldig massa människor att sitta på en arena utan elektricitet. Och dåligt med mat och vatten. Rykten spreds självklart väldigt snabbt om att gäng hade tagit över Superdome. Alltså att det rådde Mad Max-tillstånd där inne. Vilket var falskt. Fullständigt falskt. 6 dödsfall bekräftades i Superdome. 4 naturliga orsaker, en överdos och ett självmord. Gick också, och jag kommer ihåg detta så väl, jag var klistrad framför CNN och tittade på rapporteringen från New Orleans. Jag menar, vilken otrolig katastrof. Och för en sån underbar stad, ett sånt underbart ställe. Så det gick rykten väldigt fort om plundring staden runt. Och de här ryktena var mest falska. Men det blir väldigt lätt för CNN och de flesta andra amerikanska media var också väldigt skyldiga till detta. Om det är ett gäng svarta människor som bryter sig in i en affär så är det plundring. Om det är ett gäng vita människor som bryter sig in i en affär så letar de efter förnödenheter. Intressant hur det kan vara så. Men människor bröt sig in på olika ställen, tog vatten och mat, förnödenheter. Och det var ju en enorm misär framförallt på sjukhus och ålderdomshem. De svagaste som hade svårt att evakuera. Runt 215 döda, vad vi vet. Och många historier om ett enormt mod och enorma uppoffringar från vårdpersonal som verkligen var hjältar under den här episoden. Några som inte var hjältar var en hel del fångvaktare som helt enkelt övergav sina fångar, lämnade dem inlåsta i sina celler. Efter Katrina så var flera hundra rapporterades som unaccounted for. De bara försvann. Vi trodde de var inlåsta, men de bara försvann. Och myndigheternas oförmåga gjorde människor rasande över hela landet. Framförallt bristen på koordination. FEMA, Federal Emergency Management Agency, var väldigt sena på bollen. Tog flera dagar innan de dök upp i New Orleans och började arbeta. Och det var ju då som FEMAs direktör var en man vid namn Gordon Brown som vars jobberfarenhet, orsaken till att han fick det här fina jobbet, var att han hade gjort något med arabiska hästar och var rik. Och det var då W. Bush gick ut i en presskonferens när det var uppenbart att FEMAs respons var undermålig och sa heck of a job, Brownie. Nej, det var inte heck of a job. Han sa upp sig ganska snart efter det. Vår vän Brownie tillbaks till hans hästar. Och jag kommer ihåg när vi var chockade över George W. Bushes inkompetens. Det var tidigare det. Men som sagt, jag ska säga, det är omöjligt egentligen att planera för denna skalan av naturkatastrof. Och det är ju politiskt väldigt svårt att lägga pengarna, energin och tiden på att planera för sådana här värsta hands scenarior. Men sen Katrina så har landet tillbringat en enorm energi och resurser på att förbättra rutinerna för FEMA, hur FEMA ska samarbeta med de lokala myndigheterna, hur de lokala myndigheterna ska samarbeta med varandra, allt sådant. Vilket har gett resultat i senare naturkatastrofer där FEMA har fungerat mycket bättre. Inte perfekt, för inget mänskligt är perfekt, men mycket bättre. Och nu ska FEMA förstöras. Trump-administrationen vill helt enkelt ta bort FEMA. Så all den kunskapen vi har nu om hur vi ska svara på katastrofer kommer bara att försvinna med vinden. Sen en sak som jag lärde mig av efterbörden av Katrina, förutom våra myndigheters oförmåga att hjälpa våra svagaste, som jag sen fick lära mig igen under covid, var ju att trots alla de här medierapporterna om plundring, kaos och gängvälde, den stora majoriteten av människor hjälpte varandra. Folk hjälpte varandra. Civila volontärer, både amerikanska och även en hel del internationella, jobbade stenhårt och osjälviskt och modigt. Till exempel då Cajun Navy, som är en volontärorganisation som sprang upp efter Katrina. Med Cajun, det var där jag gick på skolan i Lafayette, Louisiana. Människorna där kallas för Cajuns, fransk ättlingar. Så Cajun Navy ryckte ut i och med att väldigt många människor i området där har båtar och vet hur man använder båtar. Att vara ute i träsken är ett väldigt vanligt tidsfördriv. Och de gjorde, enligt alla rapporter jag har hört, ett väldigt bra jobb. Och har sen ryckt ut i andra katastrofer, som till exempel då när Houston svämmade över för några år sedan. Och New Orleans, staden har återbyggts till viss del. Som alltid så är det ju människor med resurser som återbygger först. Men enligt invånarna, det känns inte som samma stad. De är traumatiserade fortfarande 20 år senare av Katrina. Så som de ser det, så det finns ett New Orleans före Katrina och ett efter Katrina. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar din uppmärksamhet och jag älskar att höra från lyssnare. Hej, snabela@amerikapodden.com, gammal hedlig e-post, bästa sättet att få tag på mig. Finns också även på Patreon om du har lust att ge mig lite monetärt stöd för att motivera mig, så är det uppskattat. Inget krav, absolut inte. Podden finns även på YouTube, Blue Sky och Facebook som Amerikapodden, ett ord på alla ställena. Krama varandra i trafiken. Namaste.